hårt blåser det i praktiken om vindstyrkan är mellan 26 och 27 meter per sekund i vindbyarna. Det finns flera videon som är filmade i Mariehamn i lördags och de visar hur havsytan skummar och vindbyarna får vågkammarna att piskas iväg i vågrätt riktning som en vågrätt regnskur. Det lär ska ha blåst så hårt att man knappt kunde andas mot vinden. Och i det här vädret skulle Viking Grace angöra passagerarhamnen vid 2-tiden på eftermiddagen i lördags alltså. Befälhavaren Magnus Törnros har beskrivit för nyhetsbyrån SPT hur man hade svängt runt fartyget i vanlig ordning utanför hamnen, så som man alltid gör. Och efter det var det meningen att Grace skulle backas in mot kajen till sin plats. Och det var då som det kom en så kraftig vindby att befälet tappade kontrollen över fartyget. Bogpropellern orkade inte hålla emot vinden och vinden gjorde att Grace började driva åt fel håll rakt in mot stranden. Vi ska titta närmare på den här incidenten då Viking Grace gick på grund strax utanför kajplatsen i Mariehamn. Du lyssnar på Slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Och med oss för att diskutera vad det riktigt vad som hände och hur det är möjligt att Viking Line återigen råkar ut för den här typens incident har vi informationsdirektör Johanna Boja-Svanström från Viking Line. Välkommen.
Hej, tack, tack.
Och så har vi olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, Viking Lines andra fartyg på Åbo-linjen, Amorella, gick ju på grunden 20 september i det så kallade apotekarfaret utanför Mariehamn. Och nu har alltså också flaggskeppet Grace drabbats av ett haveri. Vi kommer att tala om Amorella också i den här sändningen. Det är nämligen så att ni på olycksutredningscentralen igår har publicerat en preliminär utredning kring den här grundstötningen. Och ni har kommit fram till att den förorsakades av ett tekniskt fel. Men vi ska återkomma till den här frågan lite senare för vi ska titta närmare på lördagens incident först. Johanna Boja-Svanström, det har varit ganska så bråda dagar för dig här nu på sistone. Ni har figurerat i internationell press också, så det har varit många som har ställt frågor kring den här olyckan. Och du har säkert talat med befälhavaren ombord. Vad säger han om olyckan? Hade man kunnat göra någonting för att undvika den här?
No, jag har ju haft pratat med befälhavaren flera gånger här redan på lördag och efter det i flera omgångar och han är mycket erfaren och har jobbat väldigt länge hos oss. Och i den väderlek som rådde i lördags med plötsliga hårda vindbyar gjorde han nog det bästa han kunde i rådande situation. I den sjöförklaring som kommer att komma så kommer man att se, det kommer att framgå i den incidentens omfång och orsaker. Att det var jag kan säga att de varierande vindförhållandena i hamnen i Mariehamn påvisas ju av att också att tre andra fartyg lyckades lägga till några minuter innan. Samtidigt så hade vi tre andra fartyg som kom in där. Så det är ju vindförhållandena vi får undersöka här, bland annat.
Mm. Ja, hur mycket har ni har säkert hunnit diskutera vädret ganska mycket och just det här valet att försöka ta i land. Varför valde nu kommandobryggan att ta i land i så här hårt väder?
Viking Grace, hon kom ju i trafik i januari 2013 och hon har trafikerat på den här linjen i 8 år och tagit in i Mariehamn i hårdvind även tidigare. Och vi håller just nu på att utreda i detalj de här väderleksförhållandena som rådde då under lördagen. Det var väldigt hårda vindar då och bland annat i synnerhet då de här vindbyarnas styrka. Att som jag sa så var det tre fartyg som några minuter innan lyckades ta sig i hamnen. Så att det här måste vi utreda och det kommer att framgå i sjöförklaringen.
Mm. Jag har förstått också att den här befälhavaren var väldigt erfaren. Till och med kan det ha varit fråga om en av de sista kryssningarna som han gjorde. Jag vet inte om det här stämmer, alltså innan pensioneringen. Hur kunde det ändå gå så att en så här erfaren befälhavare bedömer vindförhållandena så pass annorlunda än de sen de facto?
Det var jag har förstått och vi har diskuterat det ganska mycket så var vindbyarnas styrka betydligt hårdare än vad prognoserna lovade och det här måste vi utreda. Sen om att den här rykte som går om befälhavarens pensionering och hans sista resa så befälhavaren är nog i sina bästa år som bäst och han är nog inte alls han ska nog inte alls gå i pension att det skulle ha varit en väldigt bra story nog så där om att det skulle vara hans sista resa. Det är ganska lustigt att det kommer sådana här rykten vid sådana här incidenter men vi har haft ganska roligt i den. Magnus är nog i sina bästa år och han är nog inte migvetärligen på väg i pension.
Nej, där säger man, man ska inte tro på allt vad man hör och det där speciellt kring sådana incidenter just så vet folk en massa saker plötsligt. Men jag vill ändå fråga dig, Johanna, innan vi ska ge ordet till Veli-Pekka Nurmi här, att det låg ju alltså ett annat fartyg och vänta i passagerarhamnen samtidigt som Grace skulle svänga och backa. Vilken inverkan hade det här att det här andra fartyget på att det sen då gick som det gick?
Ja, men vi har haft Mariella liggande där nu på grund av coronapandemin, så har vi ju alla inte alla fartyg just nu i trafik. Och hon har legat där i ett par månaders tid. Det är klart att med extremt hårda vindar är angöringen mera utmanande när det ligger ett annat fartyg intill. Men det gick in några minuter innan, så hade vi ett annat fartyg som angjorde precis samma ställe. Så det här får vi också utreda. Det ska utredas.
Okej. Okay. No, jag träffade dig, Veli-Pekka Nurmi, direktör vid olycksutredningscentralen, på söndagen. Alltså dagen efter att Viking Grace hade strandat i Leran ungefär 1-2 båtslängder från sin kajplats. Och då, du sa då att när du hade hört om det här att du knappt kunde tro att det var sant. Vad kan du säga, hur allvarlig sak är det när befälet ombord tappar kontrollen över ett passagerarfartyg, som nu då hände?
Jo, naturligtvis, den är mycket allvarlig situation om befälhavaren tappar ett kontroll. Och här såg vi vad händer om man tappar kontrollet. Men lyckan var att ingen skadades här.
Mm, 331 passagerare och 98 besättnings. Ja. Men i personalen ombord. Det finns ju en video faktiskt på det här där man ser hur man försöker svänga och backa, men hur vindarna sen tar i och man ohjälpligt börjar driva iväg. Vad tänker du om det här?
Jo, naturligtvis väderförhållandena var, där var hårda vindar. Och också vinden var ganska dynamiskt där. Men liksom Johanna sa just att Viking Grace, den har många, många gånger kommit in till Mariehamn då det blåser hårt. Så det är ganska vanligt att det blåser hårt, men varför hände just så? Det kommer vi att utreda här i preliminär utredningen som pågår.
Du har tidigare sagt att det här att enbart tala om väderförhållanden, att det är lite för... En för enkel förklaring, vad menar du med det?
Jag menar det att naturligtvis kunde det vara så att det här hårda vinden och vindbuen, den är kanske det som påverkar mycket till det vad hände. Men befälhavaren och besättningen, de vet att det blåser hårt. Då är det dags att fundera att går man in i Mariehamn överhuvudtaget, eller hur man styr fartyget då det blåser hårt, och också vinddirektionen, den är väldigt viktig faktor här.
Jag har ju diskuterat en del vad man på kommandobryggan de facto visste om de här väderförhållandena, att vindbyarna kanske var betydligt kraftigare än vad man trodde. Vilka informationskällor har nu en befälhavare när det gäller just vädret? För jag gissar att det finns avancerad apparatur för sånt här, eller är det då den här körrapporten på radio som gäller?
Ja, naturligtvis väderprognosen, den är väldigt viktig. Och om jag hörde rätt, Viking använder svenska väderprognosen. Och sen naturligtvis får man aktuellt väderinformation från Meteorologiska verket, och också där i Mariehamns hamnområde, där finns en mätningssystem av vinddirektion och vindstyrka. Och också fartyget själv har en egen mätningssystem av vind. Så nu är det väldigt viktigt att ta reda på att hurdan väderinformation hade befälhavaren just i lördags.
Men det låter att det finns en väderstation till och med i hamnen i Mariehamn, så borde man inte då ha en ganska klar uppfattning om hur det står till?
Ja och nej. Om man tänker exakt var den här väder- eller vindstationen där i Mariehamns hamnområde, var den ligger. man måste fråga att hur pålitlig var det information som man fick därifrån? Att, det anses vara så att det var en annan fartyg och det här mätningsinstrument eller mätningsstation var bakom den här andra fartygen. Det syns vara möjligt att den är lägre mätningssiffror som det här instrumentet eller mätningsstation ger.
Att den ligger i lä bakom ett fartyg.
Ja, liksom. Ja.
Just det. Men det här ska ni se över då?
Det ska vi göra, ja.
Eller hur?
Det ska vi göra, ja.
Utredningscentralen. Ja. No, Johanna Bojers-Wallström, det har också talats om att man hellre borde ta i land i Långnäs om vädret är dåligt. Men jag har nu förstått på Jan Hanses att Mariehamn var ett val i den här vinden och vindriktningen. Kan du förklara varför Mariehamn då rätt val i den här situationen? Eller var det?
No, alltså det är inte det som vi hörde just, så det är inte alltid vindstyrkan som är avgörande utan också vindriktningen precis lika mycket. Och det där, vi har ju 20 fartyg och olika hamnar kan utgöra olika utmaningar i hårt väder. Och Mariehamn är den hamn som vi normalt tar in dagtid och Långnäs nattetid då det gäller våra Åbo-fartyg. Och det vad man kan säga är att generellt är Långnäs nog mer utmanande än Mariehamn. För Mariehamn är mer skyddad från flera håll. Men att nu blåste det från sydväst och det var kanske lite mer utmanande vindriktning i Mariehamn. Att Långnäs skulle knappast ha varit ett alternativ. Alternativet skulle då ha varit att köra förbi. Mm. Men som vi just hörde så just med de här vindmätarna och prognoserna så det här kommer ju att utredas att om det fanns en diskrepans i det vad de visar att det här är ju en sak som vi nu kommer att utreda eller som kommer att utredas.
Nu låg ju då Viking Grace precis vid strandkanten och vackert fast där i leran. Men det blev ändå ett ganska stort uppbåd av räddningsenheter. Alltså några timmar senare där då på lördag eftermiddag vid 16-tiden så var där var räddningsenheterna Uisko, Mariehamns och Kökars patrullbåtar på plats tillsammans med Ålands sjöräddningssällskapsenheter. Och en sån här MIRG-grupp flögs in från Åbo. Det är en förkortning av Maritim Incident Response Group som är räddningsväsendets specialutbildade sjöräddningsgrupp som är experter på att till exempel släcka bränder ombord på fartyg. Vad var de här enheterna nu beredda på? Varför gör man ett sån här stort uppbåd, Veli-Pekka Nurmi?
Ja, i sådana situationer då man inte vet exakt vad har hänt och hur stor faran är, då agerar myndigheterna på det här viset. Att de är färdiga där om hjälp behövs.
Just det låter bara ganska dramatiskt att man flyger in med helikopter, folk från Åbo för att i full utrustning då ta sig ombord.
Ja.
Och sjöräddningsmyndigheterna formulerar sig också så här att ingen är i omedelbar fara. Varför formulerar man sig så här?
I praktiken, fartyget tog inte vattnet inne i och faran var inte omedelbart. Men man visste inte vad kommer det att hända. Och därför behöver man, eller man höjde beredskapen där.
Men vad skulle kunna hända om man inte tar in vatten till exempel?
Då visste man inte att kunde fartyget ha någon slagsida eller hända något annat. Då är det dags att höja beredskapen.
Okej. Okay. Men sen då på natten till söndag klockan 3:40 så kunde Viking Grace dras loss och passagerarna kunde sen tas i land vid 9-tiden och sen fick fartyget till och med tillstånd för att för egen maskin köra till Åbo och nu är Viking Grace upptagen på dock i Nordendal. Vad vet ni nu om skadornas omfattning, Johanna Bojers-Wallström?
Ja, hon drogs flott ganska enkelt. Det fanns resenärer som inte märkte det. Det gjorde vi på natten och därefter så hade vi dykare i två etapper och inspektera botten och skadorna. Och sen fick vi godkänt av det där Trafikom och Lloyds register att vi fick köra henne själv med egna motorer till Åbo. Och nu ligger hon i Nordendal och det vad vi kan säga är att skadorna är lindrigare än vad man kunde förvänta sig. Babordspropeller har skadade blad och de repareras som bäst. Och roderstocken är oskadad och botten har inte tagit skada. Så vi är ju tacksamma över att det var lindriga skador.
Så vad kommer man ännu att reparera och hur länge tar det?
Nu gör vi samtidigt lite andra jobb där när hon en gång är i dockan där, så att vi kanske kommer att hon skulle ha en normal dockning i september och som det ser ut nu så slipper vi ha den i september, utan vi hinner samtidigt göra sådana jobb. Hon kommer i trafik redan på söndag kväll.
Just det. Det är ju såklart jätteovanligt att samma rederi skulle nu drabbas av två sådana här incidenter, grundstötningar, inom två månader. Veli-Pekka Nurmi, vilka tankar väcker det här nu hos dig?
Jo, det första tanken var att är det riktigt sant att igen hände? Först i september med Amorella, då jag fick veta, man ringde från vårt kontor med och sa att Amorella har en grundstötning. Jag frågade att var då? Och han svarade att nära julgrundet på Åland. Jag frågade, skojar du? Därför att 2013 var Amorella just har grundstötning där vid julgrundet. Men så var det nu. Men Vi anser att där var ingen förbindelse mellan det här 2013 Amores grundstötning och nu september grundstötning. Och också syns vara så att den här, vad hände i Mariehamn i lördags, den har ingen förbindelse till Amorellas grundstötning i september.
Vad betyder det då? Eller vad drar du för slutsatser av det, att det är så att de kanske inte har med varandra att göra?
Jo, jag anser så att det är inte dags att dra slutsatser om det här. Eller det betyder att ingenting visar att det finns något fel med rederiet här.
Just det. Bland annat Turun Sanomat är inte riktigt beredd att avfärda den här incidenten som en bagatell, utan på ledarplats så kräver man att en utredning skulle göras just med tanke på att det har skett två incidenter inom en så kort tid. Är det här liksom ett skäl till att göra en grundligare utredning kring Viking Grace? Alltså det är just att det har hänt så här nu?
I praktiken nej. Om det finns någon förbindelse mellan de här två olyckorna, då det är viktigt att utreda den här. Men jag skulle säga att vi utreder det här Grace incidenten eller olyckan så noggrant som det bara behövs. Men vi har inte fattat ett beslut att borde vi börja en detaljerad utredning, utan vi gör nu den här preliminära utredningen. Den pågår vidare.
Och den har ni hållit på med hela veckan?
Ja,
här nu.
Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort.
Så helt enkla förklaringar så nöjer inte ni er med heller?
Ja.
Eller hur? Vad allt är det som ni undersöker här?
En viktig sak här är att finns det någon symptom att där kunde vara någon tekniskt fel i fartyget? Hittills har vi hittat ingenting som visar att där var en tekniskt fel. Och därefter är väldigt viktigt att veta hur den väderinformation befälhavaren hade då. Hur den aktuell väderinformation. Och sen utreder vi den att hur man i själva verket styrde eller manövrerade fartyget. Och då vad dyker upp, då fattar vi beslut om det här detaljerat utredning.
Om det eventuellt ändå skedde ett mänskligt misstag.
Ja.
Kanske. Men Johanna Bojas-Svanström, du har varit talesperson för Viking Line under alla de här dagarna och det har uppenbarligen varit stressiga dagar för dig. Den här uppståndelsen skulle knappast ha blivit så här stor och vi skulle kanske knappast heller stå här och diskutera det här idag om det inte skulle vara för det faktum att det nu har skett två gånger inom loppet av två månader att Viking Lines passagerarfärjor har fått bottenkänning. Det var ju då alltså bara två månader sedan när Morella gick på grund i apotekarfare. Vad tänker du att man ska tänka om det här?
Om jag får relatera lite till tidigare fråga så det är ju också vårt intresse att man gör sådana här utredningar. Att vi är tacksamma för att det görs sådana och vi har väldigt bra kontakt i myndigheterna. Så vi är glada att man utreder. Men gällande de här incidenterna så kan man ju säga för det första att de är väldigt sällsynta. Nu råkar vi otydligt nog få två incidenter helt oavhängiga från varann, nära in på varann. Men det finns nog ingen gemensam faktor mellan incidenterna. Amorellas orsak kommer att redogöras i körförklaringen i januari och vi har just fått höra att Otkes har gjort en rapport som säger att orsaken var teknisk. Sen från det ser vi ju nog att Viking Race del så vet vi att vädret spelar en stor roll i incidenten. Så de har nog ingenting med varann att göra, men det var otur att vi fick två stycken sådana efter varann. Det har kanske inte varit det mest positiva året det här året för oss eller för några passagerare där i. Pandemin är ju en verkligt stor beklämmande sak för oss nu och så har vi haft två sådana här incidenter så att vi har haft fullt upp det här året.
Nu hörde på Ålands Radio och TV-reporter som kallade det här för en tragedi, alltså att man upplever det på Åland som en totalt förfärlig händelse. Liksom. Vilka konsekvenser kan det här få, tänker du? För er som brand till exempel.
Brand vet jag nu inte. Jag har ju varit med så länge så jag var ju med även ganska ung i bolaget då Estonia-olyckan hände. Och den var ju betydligt större och kommer ihåg hur den påverkar trafiken. Vi har väldigt lojala kunder. Att om jag nu får, det har kommit väldigt mycket respons från kunder som är stamkunder hos oss men också från de som var ombord. Så jag tror inte att vårt varumärke nu har tagit så stor skada eller i den mån. Och sen när förklaringarna kommer fram vad det var för orsak. Och vi har ju sen vår trafikstart transporterat 230 miljoner passagerare och ingen har omkommit eller skadats i någon sån här allvarligare i någon olycka. Så att det är ju nog tryggt att resa. Men att det är klart, nu skulle vi ju hellre ha varit utan de här två incidenterna när det annars också är ganska utmanande tider just nu.
Ja, det är ju jättekärvt för rederierna och för er på Viking Line. Det är ju ingen hemlighet alls och många inom landpersonalen har fått gå. Sjöpersonalen är permitterad. Hur ser det här läget ut just nu för Viking Line?
Ja, läget just nu är också att största delen av landpersonalen är permitterad i olika grader och av sjöpersonalen är över hälften permitterade. Och vi har tyvärr också varit tvungna att säga upp folk så det har varit otroligt tungt. Att vår största utmaning just nu är som jag sa nu coronapandemin och det myndighetsrestriktioner som det medför och rädsla att resa. Att vi hör nog till de första i landet att välkomna ett vaccin och den får gärna komma i snabb takt. För det ser vi att folk vill resa och man vill gärna resa i närområden. Och vi får ju ett nytt fartyg till Åbo, Viking Glory om ett drygt år. Så vi hoppas verkligen på att läget har normaliserats till dess.
Men kan ju... Så här som utomstående i alla fall fundera på att finns det en press på er att till exempel ta då lite större risker på grund av det här ekonomiska läget? Att ni till exempel vill att era kunder ska vara nöjda och glada och så tar ni land i ett blåsigt Mariehamn istället för att köra förbi?
Absolut inte. Att säkerheten går före allt annat och dessutom är det billigare att köra förbi. Att om man tittar på pengarna så det går mindre bränsle om man kör förbi. Så det är nog inte någon faktor. Nej, säkerheten är nog A och O i hela vår verksamhet.
Okej. Vi ska hinna prata om Amorellas grundstötning lite här också och det faktum att olycksutredningscentralens preliminära rapport och bedömning så säger att det alltså handlar om ett tekniskt fel då Amorella gick på grund i apotekarfare vid julgrund 20 september. Berätta Veli-Pekka Nurmi, vad har ni kommit fram till nu? Vad var alltså orsaken?
Och där var ett komponentfel, ett tekniskt fel som orsakade den att den högre propellen den började automatiskt backa då fartyget gick framåt. Och därefter fartyget skrev skrev S till kön och agerade på det sättet som det borde inte göra. Men jag ville påpeka att den här direkta orsaken, den räcker inte oss. Den här direkta orsaken, den är kanske den början. Och nu måste
alltså det,
vi...
var en komponent då som hade gått fel, gått sönder.
Ja, precis. Så nu försöker vi hitta med analys att varför hände, vad hände. Svaret till den här frågan, den är viktig om man försöker hitta rekommendationer och hur man förbättrar säkerheten och förhindrar att sånt händer aldrig igen.
Mm. Men vad är det då ni undersöker? Alltså om en komponent går sönder så sånt kan väl hända?
Allt kan hända, men naturligtvis rederiet har sina egna underhållssystemet och kunde man göra något annat. Det är just vad vi utreder just nu.
Just det, för göra förändringar i underhållsorganisationen.
Ja, eller komponenter eller systemet överhuvudtaget.
Just det. Och kan det här ha betydelse för andra fartyg, andra rederier?
Naturligtvis, det är syfte för oss att försöka förbättra sjösäkerheten.
Ja, vad säger du Johanna Bojas-Fanström om den här, det som Veli-Pekka säger här?
No, jag instämmer nog och våra konklusioner är detsamma som Otkes. Och det undersöks ju nog nu noggrant varför det hände det som hände. Och fartygens utrustning hos oss, de underhålls enligt regelverk och enligt leverantörernas anvisningar. Så att för Amorellas del så kommer vi att ha en sjöförklaring här i januari. Jag kan inte föregå det med någon detaljinformation, men det kommer ju att framgå där sen troligen mer detaljerat att den här tekniska informationen och de bakomliggande orsakerna.
Att det kommer fram mera detaljer i den här sjöförklaringen?
Det här i sjöförklaringen kommer man ju att gå igenom hela incidenten mer noggrant. Och jag kan inte kommentera mer än vad den utredning som nu har publicerats. Jag har inte mer att säga än det. Mm.
Kan du kort, Johanna Bojas-Fanström, berätta vad det här sjöförklaring nu riktigt är för någonting?
När någonting händer med ett fartyg eller ombord på ett fartyg så ska en sjöförklaring hållas. Och det är en faktainsamling och egentligen vittnesupptagning om vad som har hänt. Och de här utredningen sker genom att man förhör fartygets befälhavare och de medlemmar av besättningen som antas kunna lämna någon upplysning i saken. Alltså det är besättningen som har varit ombord. Och en sjöförklaring hålls av en tingsrätt som utsätts att vara en sån här sjörättsdomstol. Och vid en sjöförklaring så avkunnas inga domar, men däremot upprättas ett sån här sjöförklaringsprotokoll och befälhavaren ska då bekräfta sin sjöförklaring under ed. Så en sån här ska hållas i januari för Amorellas del och sen får vi se om det, hur det blir med Viking Grace.
Mm. Vilken nytta kan ni vid olycksutredningscentralen ha av en sån här sjöförklaring?
Ja, vi kommer att vara där på plats i domstolen då. Och då får vi höra att hur befälhavaren berättar om händelseförloppet. Kanske då vi får några bitar av nya bitar, men vanligen inte så mycket.
Just det, ni gör egna utredningar sen då.
Ja.
Oberoende utredningar. No, men för tydligheten skulle nu gällande Amorella, där fanns ju ett famöst stenblock också i den här farleden som vi har talat mycket om. Den låg alldeles i kanten på farleden. Det här apotekarfarleden är ju väldigt smalt. Mm. Och där i kanten på farleden hittar man då ett stort stenblock där man också hittar målfärg som passar ihop med Amorellas bottenfärg. Vilken roll spelar nu alltså det här stenblocket, Veli-Pekka Nurmi?
Ja, vi anser, eller vår slutsats här var den att Amorella har tryckt den här stenblocken eller några mindre stenblockar också till farledsområdet. Så den här stenblocken, den var inte orsak utan att den kom dit till farledsområdet efter Amorella kolliderade den.
Morella hamnade så långt ut i kanten på farleden att den tryckte ut det här stenblocket. Det låg alltså inte ett hemligt stenblock i farleden som Morella körde på.
Nej,
precis. Johanna Bojas-Vanström, ni har, som du sa redan, väldigt många trogna passagerare, en massa ålänningar väljer självklart er i fortsättningen också. Hur stor andel av era passagerare är turister och folk från fastlandet som kanske inte har en lika personlig eller känslomässig anknytning till Viking Line och som kanske nu riskerar att välja konkurrenterna eventuellt? Oroar det för att det är osäkert?
Ålänningarna är väldigt viktiga för oss, och vi har ju våra rötter på Åland och våra ägare kommer ju från Åland och Åland ligger oss väldigt nära hjärtan, men ålänningarna utgör en ganska liten del av, om man tittar till passagerarvolymerna, vi brukar ju ha 6,5 miljoner passagerare per år och jag tror vi har 160 nationaliteter som åker med oss, men just nu så är det ju inte många nationaliteter på grund av pandemin. Men vi har väldigt många trogna kunder, såväl i Sverige, Finland, Estland som på Åland, som är stamkunder hos oss. Så det är ju väldigt viktigt för oss att vi sköter om vår relation till dem. Och i synnerhet efter sådana här incidenter så det är viktigt att det kommer fram orsakerna och att de inte blir rädda av att resa. Det tror jag inte att de blir. För vi har fått väldigt mycket respons från kunderna. Och huvuddelen av den här responsen har nog varit mycket positiv, att fartygets personal och deras agerande under incidenten har fått mycket tack och det värmer. Och då en liknande så här olycka inträffar i hanteringen av olyckssituationen, då är det viktigt att man har en organisation som kan hantera den, och både till lands och till havs. Och vi har en väldigt lojal och kompetent personal som ställer upp och erfaren personal. Och att resenärerna väljer våra stamkunder och kunderna väljer att åka med Viking Line beror nog mycket på vår personals engagemang och vilja att ge också vänlig service. Att jag fick till exempel dagen efter ett brev från en 5-årig pojke som reste med sin mamma. Jag tror mamma hade skrivit brevet, men att den här resan hade varit den bästa han någonsin gjort, den här 5-åringen. Att aldrig hade varit så spännande och aldrig han blivit så upppassad och träffat så många snälla människor tidigare. Och just när man har hållit på som jag jobbar med pressen i ett hundratals intervjuer och får ett sådant brev och en bild på pojken som står med Ville Viking-maskoten i famnen, så blir man ju glad för att han hade haft en väldigt angenäm resa.
En kommunikationsdirektörs dröm.
No, han var det. Han var väldigt gullig. Han var lite arg för att Ville Viking hade varit borta en stund och då hade personalen sagt att han var att reparera fartyget. Så att så här så små incidenter. Vi hade också en döv kvinna som hade fått service, för vi hade en i personalen som kunde teckenspråk, och hon skrev ett långt brev. Hon var så tacksam att vi kunde ge all information med teckenspråk, och då hade vi en i personalen som klarade av det. Så det kommer så här värmande brev också.
Berätta, Johanna Bojas-Vanström, ändå två incidenter inom 2 månader. Hur kommer ni vid Viking Line att jobba vidare med det här? Vad tar ni med er från de här tillbudena, olyckorna?
Vi är naturligtvis väldigt måna om att liknande händelser kan undvikas. Och därför ska vi engagera oss i olycksutredningen. Genom vår incidentrapporteringssystem, det här systemet vi har, så bidrar liknande händelser till att förbättra rutiner. Och all sjösäkerhetsreglering, som till exempel SOLAS-konvention, så utvecklas genom erfarenheter där man samlar in just genom sådana här incidentrapporteringar världen över. Och också en sån här incident kommer att bidra till att förbättra sjösäkerheten. Att sjösäkerheten, är man i rederi, så är sjösäkerheten absolut A och O i hela verksamheten.
Berätta, Veli-Pekka Nurmi, avslutningsvis, hur går olycksutredningscentralen nu vidare med det här fallet Viking Grace?
Viking Grace, vi samlar lite mer information, och inom några dagar fattar vi beslutet om det behövs ett detaljerat utredning.
Och hur går ni vidare med fallet Amorella?
Jo, med Amorella ska vi fortsätta med analys, och också vi utreder de sjöräddningsinsatserna där. Det är också vårt syfte. Och jag anser att det är väldigt viktigt att utreda sådana olyckor och också räddningsinsatserna, därför att man kunde förbättra säkerheten även vidare.
Just det. Här ska vi avsluta dagens Slaget efter 12, som idag har handlat om Viking Lines olycksdrabbade höst med 2 incidenter inom de senaste två månaderna. Tack till dig Johanna Boja-Svanström som är informationsdirektör vid Viking Line och Veli-Pekka Nurmi som är chef för olycksutredningscentralen. Jag heter Maria Nylund.